Så glad att ännu en gång få dela Guds ord tillsammans med er. Finns så mycket att hämta där. Så välkommen med på Bibelskolan som vi startar här om ett par veckor. Så ska vi gräva i skriften tillsammans. Studera Herrens ord. Och jag hoppas att du kommer med ett öppet hjärta. Därför att det finns kraft i Guds ord att förvandla ditt liv. Det finns kraft i Jesu namn att förvandla våra liv. Och det är det vi behöver för att kunna vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Hörrni, för 2 veckor sedan så predikade jag över att bygga ett hus åt Herren. Och vi talar om konung David som fick en vision och fick en djup längtan i sitt hjärta att få vara med och förbereda eller bereda en större plats, en värdigare plats åt Gud bland Israels folk. Och det var ju förbundsarken som på ett speciellt sätt representerar Guds närvaro och Guds härlighet. Och David fick på sitt hjärta att den här arken, den ska inte bara finnas i ett tält, utan han ville bygga ett Herrens hus, ett tempel. Och nu sa vi ju också det att han fick inte själv bygga det här templet, utan det var hans son som byggde det. Men David bar visionen i sitt hjärta. Han byggde Guds hus i sitt hjärta. Och sen läste vi i andra krönikeboken 7 när Salomo kallar till invigningsfeste och de överlåter de avskilja den platsen åt Herren. Så läste vi vad som hände och jag läser det på nytt. Guds härlighet sänkte sig så starkt så att prästerna inte kunde tjänstgöra. De kunde inte ens gå in i templet. Så stark kom Guds närvaro. Och så bekräftar Gud så här för Salomo. Att mina ögon ska vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Så vi ser hur Gud utväljer på ett speciellt sätt Jerusalem och den här platsen till att vara en plats där han fäster sitt namn för evig tid. Och det betyder att hans namn och hans ögon är fortfarande idag fästa på ett alldeles speciellt sätt vid den platsen. Och därför finns det ingen annan plats på jorden som det står en sån andlig strid om som just tempelområdet. Men det ska vi inte gå in på idag. Den fråga som är intressant för oss idag är: vad hände sen? Vad hände efter den här tempelinvigningen när Guds härlighet så starkt hade sänkt sig över den platsen? Under flera hundra år så avlöste kungarna varandra i Israel. Och det var uppgång, det var nedgång, det var andlig reformation, det var andligt förfall. Och väldigt mycket beroende på vem som var ledare i landet. Det kom en tid när landet till och med splittrades i 2 delar. Norra delen som kallades för Israel och södra delen som kallades för Juda. Och tidvis så låg de här också i strid med varandra. Det som förvånar mig, eller som slår mig när jag läser berättelsen om Israels folk, de här historiska böckerna som finns i Gamla testamentet. Du hittar det framförallt i kungaböckerna, i krönikeböckerna. Vet du vad som slår mig? Guds outgrundliga, Guds ofattbara nåd och tålamod med ett folk som gång på gång avfaller och börjar tillbe andra gudar. Israels folk så förtjänar inte den nåd och den ställning som de har inför Herren. Och inte heller idag förtjänar Israels folk att vara Guds folk på ett speciellt sätt. Det är fortfarande hans folk. Och det finns fortfarande med i hans plan. Men de förtjänar det inte genom sina egna gärningar. De gör mycket bra. Men det gör också sånt som inte är bra i Herrens ögon. Men lyssna. På samma sätt så förtjänar ingen av oss den plats som vi har i Guds församling. Ingen av oss som sitter i Sion idag förtjänar eller den rätt vi har att kalla oss Guds barn. Det handlar uteslutande om Guds ofattbara, outgrundliga nåd och tålamod med dig och mig. Att sådan är Gud. Han är en Gud som upprättar. Det handlar om hans ständiga strävan efter att förlåta synder. Efter att upprätta synder. Efter att ge nya chanser. Och sån här är Gud. Det finns en del som tänker så här. Ja, men Gud i gamla testamentet, han var annorlunda. Men Gud i nya testamentet, okej. Okay, han är mera nådefull och så här. Nej. Sån här är Gud allt igenom. Han är densamme. Han är en Gud som upprättar, som förlåter, som börjar om på nytt. I gamla testamentet, i nya testamentet, idag, här och nu ikväll. Och om du finns här som inte har vågat tro fullt ut på att Gud är en Gud som förlåter och upprättar syndare, så ber jag att du ska få en djup uppenbarelse över vem Gud är. Och du kanske finns här. Jag upplevde också när jag förberedde mig inför den här predikan att det finns också de som lyssnar på den här podcasten som undrar om det finns en väg tillbaka. Och jag ber att den helige ande ska få tala till ditt hjärta, rakt in i ditt hjärta. Det är inte en slump att du är Sion ikväll. Det är inte en slump att du lyssnar på podcasten. Därför att det finns en Gud som väntar. Och det spelar ingen roll hur djupt du har fallit. Det spelar ingen roll på vilket område du har fallit. Så finns det en far som väntar på den förlorade sonen och dottern att återvända. Att den som omvänder sig som möter en nåd och förlåtelse hos far. Det här sista så är viktigt. Den som omvänder sig. Det finns ingen automatik i Guds förlåtelse. Det är ju ingalunda så att det spelar ingen roll hur vi lever våra liv. Att vi fortsätter att synda och synda och synda på nåden. Och liksom, ja, Guds förlåtelse liksom bara finns där. Nej. Det är att skymfa det offer som Jesus har gett för våra liv. Men den som bekänner sina synder, den som omvänder sig, vänder tillbaka. Så han möter Guds nåd. Och idag ska du på några minuter få möta kanske den värsta syndaren som finns på Bibelns blad. Och hans berättelse så slutar med upprättelse och förlåtelse. Jag vet inte om det finns någon här som vet vem som brukar kallas för den förlorade, gamla testamentets förlorade son. Jag tror att de flesta av oss som vi känner till berättelsen i Lukas 15. När Jesus berättar om den förlorade sonen som vänder tillbaka till fadern. Efter ett liv i sus och dus och allt möjligt vad han hade varit med om. Men så kommer han till besinning och vänder tillbaka till pappa. Och möter nåd och förlåtelse och får en upprättelse. Det här var en berättelse som Jesus berättar. Vi vet inte om han refererar till någon historisk person. Den förlorade sonen i gamla testamentet. Det är en historisk person. Det är en av Israels kungar. Och han heter Manasse. Han kom till makten knappt 300 år efter David och Salomo. Cirka 300 år efter att Guds härlighet hade sänkt sig så starkt över templet och över folket. Så kommer Manasse till makten. Då är han 12 år gammal. Han regerar i 55 år. Och det blir 55 år av våld, av ondska, av grymheter i Israels land. Hans far Hiskia så var en stark andlig ledare. Han hade påbörjat eller genomförde ett ganska stort andligt reformarbete. Hiskia hade rensat bort avgudarna, alla de här och avguda altaren som fanns, så hade han rivit. Han hade renat templet. Han hade uppmanat folket att fira påsk i enlighet med de föreskrifter som fanns genom Mose och så vidare. Och Hiskia så hade själv fått se Guds mirakulösa helanden. Han hade fått en förlängd livstid av Gud. Han hade sett så mycket av Gud. Och Hiskia, han var också den sortens ledare. Så när det blev kris i nationen, så då gick han till Guds hus. Då gick han in i templet och så böjde han knä. Ödmjuka sig inför Gud. Vid vissa tillfällen så bredde han ut hela sin bönelista inför himmelens Gud. Och så bad han Gud om hjälp. Hiskia dör och så går tronen vidare till Manasse. Och Manasse, han hade sett sin fars gudstro. Han hade sett den här överlåtelsen som fanns där. Han hade sett hur han vände sig till Gud i olika skeden i sitt ledarskap. Men det här väldigt tidigt så växer upproret i Manasses hjärta. Och revolten mot faderns auktoritet, mot den andliga uppfostran han hade fått, mot den här barnatron som han hade med sig hemifrån. Och det här upproret, det växer och växer inom Manasse. Och han avfaller. Han blir en av Israels ondaste kungar. Han kastar ut Gud fullständigt ur sitt eget liv. Han kastar ut Gud ur nationens liv. Han återinför avgudadyrkan som det här hans far hade liksom rensat ut, avgudabilder, statyer, påler och så vidare. Så bygger Manasse upp igen och så börjar han tillbe de här hedniska avgudarna. Och han bygger upp offerplatser på sådana här olika höjder, där bygger han altaren till de hedniska gudarna. Och den här berättelsen så hittar du i andra krönikeboken kapitel 33. Du kan själv läsa den när du kommer hem. Och i vers 2 så läser vi så här, ni har det där på skärmen. Han gjorde, alltså Manasse, det som var ont i Herrens ögon efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Gud hade ju drivit undan en mängd folk när han gav Israels land till folket när de återvände från Egypten. Men nu avfaller Manasse till att dyrka precis de här gudarna, avgudarna som de här hedniska folken hade ägnat sig åt. Och det står fortsättningen, han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ner. Och han reste altaren åt balarna, gjorde asherapålar och han tillbad och tjänade hela himlens härskara. Då talar vi inte om Israels Gud, utan himlens härskara, det är stjärnor, det är liksom månen, solen och så vidare. Den typen av gudar. Och Manasse, han blir en av de största syndarna i Israels historia. Men han går ett steg längre. Han kastar inte bara ut Gud fullständigt ur sitt eget liv, utan han leder folket till avfall och till synd. Han drar hela nationen med sig in i sin synd. Och tyvärr är det många gånger så att de största syndarna och Guds förnekarna är de, eller finns bland de som en gång hade ljuset. De hörde Guds ord. De var kanske med en gång. Men så händer någonting. Man öppnar upp för synden i sitt liv. Man blir okänslig för synden. Man bedövar den heliga andes röst inom sig. Man gör uppror och revolt mot det man har fått med sig. Mot sina föräldrars tro kanske. Församlingen och så vidare. Och så går man djupare och djupare in i synd. Från att ha varit en i det troende skara så kanske man till och med blir fiende till Kristus. Jag säger inte att alla blir det, absolut inte. Men det finns de här som till och med vänder sig så emot Kristus att man blir en fiende till Kristus. För man gör ett så totalt uppror. Och en sån här var Manasse. Nu är han ju kung och det betyder att han har ett enormt inflytande. Och därför så följer det ett väldigt stort ansvar med att vara ledare. Om ledaren går fel så går folket fel. Och det är det som sker här. Så jag vill också säga det att börjar du som ledare kompromissa med synd i ditt liv så kan det hända att du leder andra in på syndens vägar. Och därför är det ett stort ansvar att vara ledare, att vara känslig för synden i sitt liv så att vi inte leder andra, att vi inte drar andra med oss som Manasse gör här. Han drar hela nationen in i avgudadyrkan, i avfall och synd. Men han går ytterligare ett steg längre i upproret, i att kränka och vanära Guds namn. Vet ni, Manasse, han nöjer sig inte med att bygga altaren åt avgudar uppe på sådana här höjder och berg och kullar ute i byarna och landet någonstans. Utan han ska rakt in i Guds heliga tempel. Med altaren. Kan du se vad som sker? Han flyttar altaren rakt in i templet, i Herrens tempel. Kapitel 33, vers 4, så läser vi. Han byggde altaren i Herrens hus. Det var om detta hus som Herren hade sagt det. I Jerusalem ska mitt namn vara för evig tid. Och han byggde altaren åt himlens härskara på de båda förgårdarna till Herrens hus. Och så står det i vers 7. Av gudabilden som han gjort så ställde han in i Guds hus. Om vilket Gud hade sagt till David och hans son Salomo. I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar vill jag fästa mitt namn för evig tid. Jag ska inte mer låta Israel vandra bort från det land som jag har bestämt åt era fäder om de bara håller fast vid och följer allt jag har befallt dem efter den lag och de stadgar och föreskrifter som de har fått genom Mose. Men Manasse förledde Juda och Jerusalems invånare så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade utrotat för Israels barn. Ser du vad som sker här? Guds folk som Gud har utvalt att vara det folk som ska bära fram världens frälsare en dag. De uppför sig värre än hedningarna. De går till och med längre i synden än vad hedningarna gör. Och när man förstår lite utifrån skriften vad Jerusalem, vad templet, vad Herrens hus betyder. Att det är Guds ögonsten. Så det som Manasse gör här, han skjuter en pil rakt in i Guds eget hjärta. Det är som att spotta Gud rakt i ansiktet. Den är högsta liksom, nivån av kränkningen han kan göra här. Det är att orena templet som är liksom Guds mötesplats med sitt eget folk. Och han, liksom, han funderar inte ett ögonblick ens på det. Och att han fyller hela liksom, tempelområdet med de här avskyvärda avgudabilderna. Och jag tänker det är lite som att vi skulle fylla Sion med buddha-statyer, med allt möjligt oren, med häxkraft och magi och trolldom. Allt möjligt sånt här, bara fylla. Det är ju fruktansvärd liksom, synd som Manasse begår. Och sen ser vi att han också vänder sig till det okulta. Han, i vers 6 så läser vi om att han utövar teckentyderi, svart magi, trolldom. Han skaffar sig andebesvärjare och spåmän, liksom hela köret. Och han till och med låter sina barn gå genom eld i sådana här okulta riter. Så det är liksom allt av okulta liksom grejer som finns så bara tar han in i sitt eget liv och också leder folket in i det. Och jag läser att han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon, så han väckte hans vrede. Synden får konsekvenser förr eller senare, om inte här i tiden så i evigheten. Och Bibeln är väldigt tydlig med att syndens lön är döden. Och det är därför som vi behöver en frälsare. Det är ju därför som du och jag behöver Jesus. Som tar vårt skuldregister och utplånar det när vi vänder oss till honom. För annars är syndens lön döden. Det finns ingen annan väg. Och Manasse, han vill inte ha någonting med sin barndomsgud att göra. Den som inte vill ha Guds hand över sitt liv ska inte behöva ha det. En dag så står den assyriske armén utanför porten. Och Manasse tas till fånga. Han förs bort till Babel i fångenskap. En lång resa, det finns någonstans i dagens Irak. Dit hamnar Manasse. Han kastas i en fängelsehåla. Han kedjas med kopparkedjor. Och nu har synden hunnit fatt Manasse. Och det är mycket som börjar röra sig i hans inre. Nu är det krisläge, nu är det nöd. Nu är det ångest. Nu är det en mängd frågetecken. Hur ska det gå med hans liv? Liksom, vad finns det för lösningar? Ja, men det är låsta dörrar. Det är murar. Och det finns ingen svart magi. Det finns inga andebesvärjare. Det finns inga avgudar som kan hjälpa Manasse. Vart vänder sig den förlorade sonen när det inte finns några avgudar? Vad är det som sker? Jo, han börjar minnas. Och han minns sin barndomsgud. Och han minns när pappa Hiskia berättar om hur Gud mirakulöst räddade Jerusalem från att falla i den assyriske kungens händer när armén pressar på. Och Hiskia hade vänt sig till Gud, hade gått in i templet, böjt knä, ödmjuka sig och bett Gud om räddning. Inte för att rädda sitt eget skinn, men så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, bara du. Så berättar Bibeln att Hiskia bad. Inte i första hand för sin egen räddning, men för att alla riken på jorden ska förstå vem som är den levande Guden. Och nu börjar Manasse minnas. Och i den här mörka, fuktiga fängelsehålan så gör Manasse det som den förlorade sonen i Lukas 15 gör. Han kommer till besinning. Och han bestämmer sig för att vända om till sin barndomsgud. Och han är nog inte den första. Han är inte heller den sista, långt ifrån. Som när det blir nödtider, när det inte finns utvägar, man inte ser någon utväg, så börjar man minnas vem man har knuffat ut ur sitt liv. Och börjar fråga sig, finns det någon väg tillbaka? Och det är den här stora, viktiga frågan nu. Finns det förlåtelse och upprättelse för en sån som Manasse? Kan Gud förlåta den värsta av alla syndare som har på sitt register att han har slängt Gud ut, inte bara ur sitt eget liv, utan han har förlett hela folk. Guds eget folk har förlett in i synd och avfall och sådana fruktansvärda liksom, avgudadyrkan. Och han har kränkt Gud rakt i ansiktet genom att tillbe avgudar i det här i Herrens hus. Spotta Gud rakt i ansiktet, som jag sa. Och jag vet inte hur Manasses tankegångar går. Kanske förlåter Gud, men upprättar han. Finns det en framtid för Manasse? Mm. Ja, men om man så fullständigt har misslyckats med sitt uppdrag att leda folket, kan man få en ny chans? Ja, men hur skulle du ha gjort om du skulle ha varit Gud? Vad skulle du ha gjort om du var Gud? Förtjänar Manasse upprättelse? Ja, det är nog tur att inte det är jag som är Gud. Tur för Manasse den här dagen. Säger du det? Aj, aj, jag borde inga visa om Lilian Lytsborg. Ta i tur med såna här grejer. Ja, hörni, nu ska vi läsa Andra krönikeboken 33, vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Det är ingen halvhjärtad omvändelse. Det är inte liksom bara nu ber vi en kort bön av syndernas förlåtelse här nu och så är allt bra. Fixar vi det snabbt fix här? Nej. Han ångrar sig djupt. Han ödmjukar sig för sina fäders Gud. Och när han bad så till honom, bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och så står det så här: då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Det är wow! Vilken berättelse om en Gud som upprättar. Gud hörde, Gud lyssnade och Gud upprättade. Ja, men Gud inte bara förlåter och tänker, okej, Manasse, du har verkligen ångrat dina synder. Och jag är en barmhärtig och nådig Gud. Det är fruktansvärda saker som du har gjort mot mig och mot folket. Men jag förlåter dig. Men du kommer att få sitta kvar i den här fängelsehålan resten av livet. Jag kan inte förnya, liksom, ge dig en ny chans att få leda folket. Eller göra någonting mera av ditt liv. Utan du har liksom försuttit dina chanser. Nej. Så säger inte Gud. Utan han förlåter honom. Och så tar han honom tillbaka till Jerusalem. Till kungatronen. Efter 50 år av fullständigt kapitalt misslyckande som ledare för folket. Så får han en ny chans. Och jag säger igen, tack gode Gud. Eller tack, Manasse får tacka Gud att det inte var jag som bestämde den där dagen. Men du som lyssnar idag, du som är här. Du ska veta det att Gud är en Gud som förlåter synder och han upprättar. Han gav förnyat förtroende till Mose som hade tagit livet av en människa. Han fick bli ledare för folket. Gud gav förnyat förtroende till David som både dödade och begick äktenskapsbrott. Gud gav förtroende till Paulus som förföljde och fängslade Herrens folk. Och Gud gav ett förnyat förtroende till Petrus som svek. Och som ni förnekade tron på Jesus Kristus. Men man behöver bekänna sina synder och omvända sig. Vända tillbaka till faders huset. Vända tillbaka till fadern. Och jag ska småningom gå ner för landning. Men det här, precis som synden har konsekvenser så har också omvändelse, en sann omvändelse får alltid konsekvenser. en sann omvändelse i ditt liv. Du som sitter här ikväll, eller om du lyssnar på podcasten och bestämmer dig för att vända om ikväll. Så sann omvändelsen resulterar alltid i, den får konsekvenser i handlingar, i livsstil. Ni ser där på skärmen ett citat. Repentance always leads to reform. Omvändelse leder alltid till reformation, till reform, till förändring. Det är inte bara någonting som sker i hjärtat, utan det är någonting som syns utanpå, som andra människor ser. Och Manasse, när han har omvänt sig och Gud har liksom öppnat fängelsedörrarna och han får återvända till Jerusalem, så börjar han med att kasta ut alla avgudar ur templet. Han slänger ut de här avguda altaren, han renar templet, han upprättar på nytt Herrens altare och han kallar folket till omvändelse och till att tjäna Israels Gud. En sann omvändelse i ditt liv, det är inte bara något som sker i ditt hjärta. Det leder alltid till förändringar i ditt liv, i din livsstil och i dina handlingar. Och innan vi går in i nattvardsfirandet här, så vill jag ännu att vi lite tänker till kring en fråga. Hur är det med Manasse som en förebild för kommande generationer? Vad tänker ni om det? Hurdan förebild är Manasse för de som kommer efter? Tyvärr så omvänder sig Manasse allt för sent i livet för att vara en god förebild för sina barn. Hans son Amon så blir kung efter Manasse och han upprepar sin fars synder. Och det står om honom att han hopar skuld på skuld. Skillnaden mellan hans sonen Amon och Manasse är att sonen aldrig omvänder sig. Utan han fortsätter i sin synd. Nu får han, tack och lov, bara 2 år som regent i Israel. Men det här Manasses många år i synd, så de hade ett större inflytande över barnens liv än det här, den här tiden, avslutet av hans liv då han omvände sig. Det finns konsekvenser. Det finns konsekvenser i våra liv som synden liksom för med sig. Du kan få förlåtelse, du kan få upprättelse av Gud. Men det finns också saker som inte går att göra ogjort. Ja, men äktenskapsbrottet har sina konsekvenser. En familjefar som har levt i alkoholmissbruk, det får sina konsekvenser. Att leva i oärlighet, i lögner, kanske i skattefiffel och sådana här grejer, det får sina konsekvenser. Det finns saker som inte går att göra ogjort. Men vi kan få förlåtelse för våra synder hos vår far i himlen. Men just därför att synden får konsekvenser, så därför, jag vill riktigt betona det här, därför är det så viktigt att du inte går in på vägen. Att du inte blir liksom okänslig för synden i ditt liv. För vart den kan leda. Utan att du är noga med vilken väg du går på. Men i den här berättelsen om Manasse, jag tycker det här, vi ska ta det med för det här är så intressant. Det är hans barnbarn, Josia, som blir nästa starka andliga ledare. Som blir den som fortsätter det här reformarbetet som Manasse han påbörjar i slutet av sin regeringsperiod. Det är barnbarnet Josia. Och Josia, han var bara 6 år gammal när farfar Manasse dog. Men Josia, han hade hunnit sitta i farfars knä. Och han hade hört farfar berätta om hur Gud såg honom där i fängelsehålan i Babel. Hur Gud öppnade fängelsedörrarna och hur Gud som ett under förde honom tillbaka. Gav honom en ny chans och han fick liksom vara med och upprätta nationen på nytt. Det här hade Josia hört berättelsen om. Och han hade sett den här passionen, han hade sett den här övertygelsen i farfars hjärta och ögon. Att det finns bara en levande Gud. Och där i farfars knä så bestämmer sig sexåringen för att den dag jag blir kung och ska leda Israels nation så ska jag tjäna farfars Gud. Så ska jag följa farfars Gud. 2 år senare, då Josia är 8 år gammal, då blir han kung. Han är nu ung ålder. Men han hade gjort sitt beslut. Och det höll. Lyssna. Så här läser jag om Josia, kapitel 34, vers 2. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och han vek inte av vare sig åt höger eller åt vänster. Här ser jag en fura som växer för upp i ung ålder. Och som står som en fura. Som inte låter någonting, inga stormar runt omkring, inga lockelser från något håll, liksom få honom att vika av vägen, utan han har bestämt sig och han står och han håller hela vägen och tjänar himlens Gud. Och vi ska gå in och fira nattvard här, men jag vill lämna oss med några utmaningar. Och du som är ung, tänk om du ikväll skulle bestämma dig för att bli en Josia. En som inte viker av vare sig åt höger eller vänster. Den här kvällen, jag tror att det är heliga beslut som ska fattas den här kvällen. Och det är en dag som är lätt att komma ihåg. 02-02-2020. Du behöver inte ens skriva upp det i din bibel. Men jag tror att det är heliga beslut som ska fattas ikväll. Var finns ni unga som likt Josia är beredda att stå som furor? Kanske har du haft perioder av stark överlåtelse av passion. Men det har också kommit de här perioderna i ditt liv. När du inte har varit så noga med synden i ditt liv. Du har inte varit så noga med vilka offerhöjder du har varit uppe på. Och vilka gudar du har offrat till. Eller vem du har låtit tala in i ditt liv. Och kanske leda dig på olika vägar. Det är dags att göra upp med det här prästens lilla kråka. Som en är här och en är där. Finland och Guds församling i Finland så behöver Josia ledare som inte viker av. Och kanske finns du här som likt Manasse har vikit av vägen. Och på olika sätt lämna faders hus. Jag är övertygad om att det finns någon, för jag upplevde det så starkt när jag förberedde, men det finns någon som lyssnar. Och jag tror också att det finns någon här som har distanserat sig från sin barndomsgud. Och det har kommit andra saker in i ditt liv. Och du kanske brottas just med det här. Är Gud en Gud som förlåter och upprättar? Jag tror det finns såna som har gjort, som tänker så här att om folket skulle veta vilka synder jag har gjort. Och du känns när du tänker på det. Men den helige ande är över dig. Därför att Gud står med en öppen famn och väntar. Det finns en upprättelse för den som vänder tillbaka till faders hus. Så bekänn din synd. Vänd om, sök upp det faders hus som du en gång lämnade. Och låt omvändelsen synas i ditt liv. Låt andra få se att du har gjort en ny start. Och till oss allesammans så vill jag ge en sista utmaning. Det gäller varenda en av oss. Låt din Josia få en förebild att se upp till och minnas. Vi har alla Josior, Josia-gestalter runt omkring oss. Låt din Josia få en förebild att se upp till och minnas.